Det var ju en helsike soppa.
De har suttit i rättssalar och avgjort andra människors öden, samtidigt som de själva begått brott. Men vilka konsekvenser får det när det blir deras tur att stå till svars?
Ring inte polisen, för det kan skada mitt jobb. De var väldigt medvetna om vad de hade gjort och att det kunde få konsekvenser.
Vi granskar vad som hände domare och nämndemän efter att de dömts.
Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
Tackar för samtalet.
Jaha, du åker på någon jävla bananskal du, eller någon räkmacka eller vad de tyckte då.
Och vad händer med förtroendet för rättssystemet när det finns risk för att intressekonflikter kan ha påverkat påföljden?
Jag är personligt bekant med domare. Det är ett kompisliknande förhållande.
Du lyssnar på Med makt att döma, en granskande serie från Kaliber med Josefin Freje och mig, Sofia Giubaridis. Del 3 om påföljder och konsekvenser.
Har du satt igång?
Ja. Hallå, är det Mikael?
Ja.
Ja, hej. Hej Josefin. Ja. Min kollega Sofia. Ja,
vi är vid en minigolfanläggning någonstans i Sverige. Micke visar stolt runt oss bland miniatyrslott, välstädade konstgräskullar och små väderkvarnar som långsamt snurrar i vinden.
Här på vänster sida så har vi äventyrsgolfen. Det är mer likt långgolfputtning kan man väl kalla det för. Mm. Det är den som drar hit folket. Så att, det är en fin anläggning. Den är de här och håller på att tvätta idag.
Minigolfklubben drivs ideellt och för Micke har platsen blivit ett livsverk. Han har lagt mer än 50 år av sitt liv på den lilla föreningen. Men för några år sedan höll det på att ta stopp. Deras kassör, som också var nämndeman nominerad av Moderaterna, blev påkommen med att förskingra pengar från klubben.
Ja, det kom ju som en riktig kalldusch för oss alla. Ja, hela den grejen är ju, det är så sjukt så att man saknar ju ord. Man har litat på en person i så många år. Vi var ju precis på vippen. Vi hade knappt pengar att handla in kioskvaror för.
Micke tystnar en stund och visar oss in mot klubbstugan. Både för honom och andra som vi varit i kontakt med i föreningen är det som nämndemannen gjorde fortfarande svårt att prata om. De vill helst lägga det bakom sig och har därför bett oss att inte berätta var i landet vi befinner oss.
Vi sitter i köket här, eller?
Ja, vi kan sitta här inne. Där. Ja.
Poängen med nämndemän är att stärka allmänhetens förtroende för domstolarna. Man ska veta att det är så kallat vanligt folk som sitter där och dömer, inte bara juristdomare. Emma Regner, chefsrådman på Malmö tingsrätt, beskriver det så här.
Syftet med nämndemännen är att stärka förtroendet för domstolarna. De är där för att bidra med lekmannainflytande, representera allmänheten och framför allt att stärka domstolarnas förtroende.
Men vad får det för konsekvenser när den yttersta dömande makten i våra domstolar sviker det förtroendet genom att själva begå brott?
Varje gång vi pratar om det, jag känner ju själv nu när jag pratar om det, man blir ju liksom upprörd inombords och tänker, fan, varför hände det här? Mm. Att de inte fattar det här tidigare. Ja, det här är ju, alltså jag har aldrig varit så lurad i hela mitt liv. Alltså.
Under flera års tid pågick grov ekonomisk brottslighet mitt framför näsan på medlemmarna i den ideella föreningen. Ingen misstänkte något. Mannen var uppskattad i föreningen och ingav ett stort förtroende. Han var ändå både nämndeman och god man under åren då han länsade klubben på pengar.
Ja, under alla år så har han ju varit en god kamrat. Ja, en bra klubbmedlem. Vi spelar ju så pass mycket golf. Liksom. Det är ju tävlingar nästan varje helg på sommaren. Så att där har vi ju varit tajta liksom, som klubbmedlem, som kompis. Jag vill nog påstå att han var 100% trovärdig. Det är nog ingen som överhuvudtaget är frågasatt att han erbjöd sig att vara kassör.
Och spelade det in att han faktiskt också var nämndeman då och hade ett sånt förtroendeuppdrag?
Ja, absolut. Ja, men det stärker ju bara att ännu mer att personen är trovärdig. Men i efterhand här så ser man, det, han drev ju den frågan med järnhand. Det var ingen annan som hade insikt. Vi har ju en revisor i klubben som är otroligt noggrann. Och då menar jag verkligen otroligt noggrann. Men även han var ju lurad.
Mm. När började du misstänka att någonting var fel?
Ja, det var nog egentligen våran revisor som inför bokslutet upptäckte några felaktigheter. Bland annat så var det tippexat lite grann bland papperna. Och... Men det hela är ju att när det här uppdagades, det stora problemet var ju att vi hade ju ingen tillgång till konton, någonting. Det var ingen som fick komma in på kontorna.
När föreningen slutligen lyckas komma åt sina egna konton kommer kallduschen.
December och januari där så var det ett par riktigt stora uttag och grejer som gjorde att shit, alltså när de uppdagades bara, så tänkte vi så här, ska vi titta tillbaka? Det kommer ju att vara hur mycket som helst. Vi pratar miljoner. Kändes det som?
På föreningens kontoutdrag hittar man 63 överföringar och swishbetalningar från den ideella föreningen direkt till nämndemannen själv. Totalt handlade det om över 1 miljon kronor.
Då hade vi säkert 20 styrelsemöten bara diskutera hur vi ska gå tillväga och allt där. Så det var ju en helsike soppa.
Föreningen polisanmäler till slut nämndemannen som säger att han använt klubbens pengar till spel. Och så småningom åtalas han för grov förskingring och grov trolöshet mot huvudman.
63 tillfällen och över 1 miljon.
Ja, alltså med tanke på att han var den enda som hade insyn så får man nästan vara glad att det bara var 63 stycken. Är du med? Så på något sätt så har han ju också betalat tillbaka för han har vunnit pengar på spelen. Och då har han satt tillbaka pengar, så det är ju transaktioner hit och dit. Så den snurren har ju varit otroligt komplicerad.
Så som du beskriver det, då, han har ju använt eran ideella förening som sin egen plånbok.
Ja, definitivt. Ja, nej, det är sammantaget är allt bara galet. Det är verkligen helt galet.
Precis som de andra nämndemännen i vår granskning döms mannen i samma domstol där han själv tjänstgjort. Han döms för grov trolöshet mot huvudman och tingsrätten skriver att straffvärdet motsvarar fängelse strax under ett år. Men man tar hänsyn till att mannen själv initierat behandling för missbruk och straffet blir skyddstillsyn med krav på fortsatt behandling. Han ska också betala ett skadestånd på över 600 000 kronor.
Ja, spontant känns det som det är lite synd om han. Det är hela grejen att han... Jag tycker inte att han har fått det straff han borde ha fått. Jag tycker att det är lite för mjäkigt. Men sen... Personen är ju en människa. Huvudsaken är att när man har gjort några sådana här dumma grejer och att man blir straffad. Men det har inte riktigt blivit så heller. Kan jag tycka. Lindrigt straff och sådär. Men det är min uppfattning. Det största straffet tror jag är att han har förlorat alla sina kompisar. Det är tufft.
Brås statistik från 2025 visar att grov trolöshet mot huvudman leder till fängelse i 2 av 3 fall. Men i vår granskning av domare och nämndemän som dömts för brott med fängelse i straffskalan är det ytterst få som faktiskt får fängelse, 4 av 48. Och det finns ett antal förklaringar till det. I flera fall rör det sig om mindre allvarliga brott som oftast bara leder till böter. Och vi kan också se i domarna att man tar hänsyn till om det är en förstagångsförbrytare eller om det ligger något slags missbruk i bakgrunden.
Hej.
Hej. Jag håller på med ett reportage för P1 Kaliber. För ett av de fallen då som vi ska ta upp gäller dig och den här minigolfsföreningen.
Usch då, så obehagligt det låter. Någonting som hemsöker mig dagligdags faktiskt.
Den tidigare nämndemannen som i rollen som kassör stal pengar från den lilla minigolfklubben gå med på att berätta.
Det har ju gjort mitt liv otroligt annorlunda. Jag har ju alltså hållit på med den här golfen i 40 år, förstår du.
Mm. Mm.
Alla mina vänner och så fanns ju där.
Du dömdes ju då för grov trolöshet mot huvudman.
Mm.
Och så fick du skyddstillsyn och behandling.
Ja, alltså, jag måste ju säga spontant att jag är otroligt tacksam att jag inte blev... Jag kan tänka mig att det är något som kanske vissa i golfklubben tycker att vad jävla billigt han kom undan. Ja, vad fan, han borde ha fått fängelse för det här och jag var väl faktiskt lite inne på att jag kommer nog att få det. Jag var ju inte frisk när jag gjorde det här. Jag hade ju ett spel kombinerat med ett alkoholmissbruk som gjorde att jag satte mig i oerhört dåliga och tokiga situationer, så att jag är ju väldigt, väldigt skamfylld och ångestfylld över det här givetvis. Så jag såg det ju inte som ett brott, förstår du, när jag gjorde det. Jag såg det ju som ett lån. Jag lånade ju pengar.
Men det var ändå, vad var det? Det stod ju då med 63 transaktioner.
Ja, visst är det det.
Ja, under 2 år och 8 månader.
Mm.
Mm.
Men det började ju i en liten skala liksom. Jag hamnade på obestånd och liksom jag spelade för mer än vad jag hade. Men jag kan föra över några tusenlappar där och så skriver jag upp och så lånar jag det. Och sen, det blir som en ond cirkel, det byggs på. Precis som att det är svårt för er som inte är missbrukare att förstå.
Nämndemän ska ju vara lämpliga, inte bara laglydiga. Och personer med missbruk måste också stå till svars för sina brott, även om missbruket kan leda till mildare straff. Men i det här fallet finns det också uppgifter om att pengarna gått till mycket mer än spelmissbruk. Till exempel så som semesterresor utomlands och hyra av husbil för eget bruk under minigolfs SM.
Det vet jag inte om man kan koppla ihop det på så sätt. Det kanske man skulle kunna göra, ja, men en utlandsresa blev jag bjuden på. Och sen hade jag ju även min inkomst. Så att, visst, jag skulle väl kanske ha använt de pengarna och satt tillbaka till klubbens konto då. Men det var ju sånt som jag inte heller reflekterade över i det läget där och då. Så att, jag vill säga att det är väl möjligtvis det du kan kalla för lyxkonsumtion.
Det blev ju lite som att du använde klubbens pengar som din egen plånbok.
Ja,
så då har du ju rest för andras pengar.
Ja, jag kan inte säga emot det där.
Mm.
Alltså, jag har ingenting att säga till mitt försvar egentligen. Och jag ser ju nu i dagsläget, ja men visst fan är det så. Men där och då så kände inte jag så.
När vi går igenom de rättegångar där nämndemannen varit med och dömt, hittar vi mål som gäller just ekonomisk brottslighet. Micke på minigolfklubben.
Sitta och döma när man själv är i ett pågående brott liksom. Sen ska man sitta och bedöma att en annan människa ska dömas för likvärdigt brott. Det är ju inte klokt alltså. Men det vet man ju inte då. Men nu i efterhand så är det faktiskt helt galet att det ens har fått hända.
Vi frågar den tidigare nämndemannen vad han tror om sin egen opartiskhet.
Jag har inte tänkt i de banorna.
Tror du att din egen brottslighet, om man säger så, att det kan medvetet eller omedvetet ha påverkat hur du har sett på de här tilltalade som har begått ekobrott?
Hur ska jag svara på det?
Du kanske har mer förståelse för dem.
Ja, jag tänkte säga det snarare i sånt fall till deras fördel.
Mm, till deras fördel.
Och där är vi tillbaka till poängen med nämndemän, förtroendet, men också opartiskheten. Det är därför de sitter i våra domstolar. Men 4 av de 43 dömda nämndemännen i vår granskning sitter, trots kravet på laglydighet, fortfarande kvar och dömer. 2 dömda för rattfylleri, 1 för ringa stöld och 1 för förseelse mot jaktlagen. I de allra flesta fall ser vi ändå att systemet fungerar. Nämndemän som dömts för brott entledigas antingen på egen begäran eller av domstolen. Men för juristdomare gäller helt andra regler. Vi träffar Jens Wislander.
Jag är sekreterare i Statens ansvarsnämnd.
Det är här frågan hamnar, om en domare kan sitta kvar och döma andra efter att ha begått ett brott, eller om domaren ska bli av med sitt jobb.
Man har ett uppdrag, man ska döma över enskilda, man ska döma över juridiska personer, man ska döma över saker som så att säga, berör många människor i deras privata liv. Och då är det viktigt att man åtnjuter ett förtroende, att man så att säga, själv lever utifrån det uppdrag man har.
Vilken typ av brott är generellt sett grund för avsked?
Ja, det är svårt att säga faktiskt. Jag kan bara uttala mig om den praxis egentligen som jag har stött på i ansvarsnämndens arbete. Och det är svårt att säga någonting generellt om det. Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
Förtroendeskadan är alltså det viktiga. I vår granskning hittar vi 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan under perioden 2021-2025. En av dem, en man i 30-årsåldern och i början av sin yrkeskarriär som domare, döms 2023 för sexuellt ofredande. Jag får kontakt med kvinnan som blev ofredad av domaren och ber henne berätta om händelsen. Hon vill vara anonym och vi har bytt ut hennes röst.
Det var fredag eftermiddag och jag klev på tåget och det satt en person på den plats som jag hade bokat.
Mm.
Och det var en yngre kille som satt och sov just då. Så jag satt liksom snett på andra sidan. Jag tänkte, ja, men när det är ledigt så är det ledigt.
Mm.
Jag skulle sätta mig och titta på Netflix och så vaknade han till och så ser jag att han öppnar byxorna. Jag tänkte att jag han kanske bara skulle rätta till sitt underliv. Men då började han ju onanera. Och det var väldigt, väldigt öppet. Han bredde ut sig och nej, det var ju ingen annan satt bredvid mig och ingen som satt bredvid honom.
Nej.
Det där kändes obehagligt och för mig var det liksom, har man inte den där spärren, vad är nästa spärr som man inte har? Så då gick jag till personalen och bad att de skulle komma då. 2 stycken följde med mig och jag satte mig bara tillbaka som att jag inte var med i det där.
Mm.
Och då reste han sig upp med könet blottat och hade erektion.
Tågvärden sa till mannen att stänga byxorna och att han skulle följa med dem.
Och så hörde jag hur de diskuterade och så kom de och sa att, att de skulle ringa polisen. Och då hade han ju sagt att ring inte polisen för det kan skada mitt jobb. Det här var inte meningen. Då var han ju väldigt medveten om vad han hade gjort och att det kunde få konsekvenser.
Och konsekvenser blev det för domaren då han polisanmäldes. Kvinnan berättar att hon helst ville slippa anmäla.
Men då sa polisen att det här blir ju en anmälan på grund av allvarlighetsgraden. Att det är sexuellt ofredande. Det ska anmälas. Så då gjorde ju de en anmälan då.
Han erkände och dömdes för sexuellt ofredande. Ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till högst 2 år. Domaren dömdes till 60 dagsböter och att betala ett skadestånd på 10 000 kronor till kvinnan.
Och sen läste jag att han sa att han hade varit förkyld, att han hade en dålig dag och fick en knäpp.
Ja.
Det var vad hans förklaring var.
Jag ringer upp domaren för att höra om han berättat för sin arbetsgivare, domstolen, att han är dömd för brott.
Hej. Har du funderat på om du kan tänka dig att prata lite om det här?
Nej, inte.
Nej. Men du har uppfattat att vi kommer att berätta om detta?
Ja.
Och vi kommer att prata med målsäganden bland annat.
Okej. Okay.
Och vi kommer att prata med statens ansvarsnämnd.
Okej.
Okay. Men har du anmält till din arbetsgivare att du har den här domen på dig?
Jag kommer inte kommentera någonting som sagt.
Du vill inte berätta om du har anmält till din arbetsgivare om detta?
Jag kommer inte lämna någon kommentar.
När vi senare kontrollerade det visade sig att han faktiskt inte berättade för sin chef på domstolen att han dömts för sexuellt ofredande. Utan först flera månader senare, när lokal media uppmärksammade fallet, kunde chefen anmäla det till statens ansvarsnämnd för prövning om brottet var grund för avsked.
Och den frågan prövade ansvarsnämnden omsorgsfullt. Det har förekommit att domare har ägnat sig åt köpa sexuell tjänst till exempel. Det har man ansett vara klart förtroendeskadligt.
Mm.
Så jämförde man med det och tittade på förhållandena i det här enskilda fallet och kom fram till att det då inte räckte för avsked.
Statens ansvarsnämnd tar hänsyn till om brottet verkar vara en engångsföreteelse och om den dömde domaren befunnit sig i någon slags personlig kris som kan göra att omdömet brister.
Och utan att gå in på detaljer i just det här ärendet så var det väl så att ansvarsnämnden ansåg att här var det frågan om ett sånt, en sån händelse för det första och en såna personliga förhållanden på den här domarens sida. Att det var frågan om en engångshandling på ett sätt som gjorde att det inte fanns skäl att avskeda honom.
Men förtroendeskadande kom man väl fram till att det var?
Ja, det gick inte att komma ifrån att brottet och agerandet utgjorde ett förtroendeskadligt beteende.
Mm.
Som gjorde att det fanns skäl att ifrågasätta fortsatt anställning.
Trots förtroendeskadan är domaren alltså kvar. Och det innebär att han också dömer i mål som bland annat kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
Jag vill inte lämna mer kommentar.
Nej, du vill inte säga det, men du sitter ju och dömer andra människor. Du får väl stå för det du har gjort, eller? Ska du sitta och döma andra människor och sen när någon frågar dig om ett brott du har begått, då säger du ingen kommentar?
Tvärt, jag har inget att säga.
Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
Jag berättar för kvinnan på tåget att domaren är kvar med rätt att döma i domstol.
Jag tycker att det är fel att om man har en förklaring att jag fick en knäpp, att jag har en dålig dag och att jag är förkyld. Det är klart att då kan man ju ha en annan syn på att det inte är så farligt. Och ska man då döma sådana mål? Om du själv inte tycker att det är så himla farligt. Jag tycker att det är fel.
Tre av de fem juristdomarna vi hittat i vår granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det särklass allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Enligt Brås statistik, ett brott där 96% förra året dömdes till fängelse eller skyddstillsyn med fängelse. Den aktuella domaren fick inte fängelse utan skyddstillsyn med kontraktsvård.
Normalt sett så är det ju fängelse för grov kvinnofridskränkning. Men den här domaren fick villkorligt.
Mm.
Kan det vara så att domare kan få det lite lättare i domstolen?
Jag är i den här rollen som sekreterare i Statens ansvarsnämnd så tycker jag inte att jag ska bedöma det eller svara på det. Men om du frågar mig som privatperson om jag har förtroende för att domstolarna kan döma utan att ta den typen av hänsyn så har jag stort förtroende för det.
När vi kontrollerar hur det ser ut med den domarens anställning kan vi se att han inte dömt i några mål efter att han åtalades för grov kvinnofridskränkning. Han har istället varit arbetsbefriad med lön i ett år och sedan sagt upp sig.
Kan en domare som är dömd för grov kvinnofridskränkning komma tillbaka efter ett sånt brott?
Ansvarsnämnden prövade inte den här frågan. Skälet till det var helt enkelt att domstolen och medarbetaren hade parallellt med att den straffrättsliga prövningen pågick en diskussion som resulterade i att man avslutade anställningen. Domare har generellt sett ett starkt anställningsskydd. De är nämligen skyddade av bestämmelser i grundlag, i regeringsformen. Och förutsättningarna för att avskeda en ordinarie domare, de ser annorlunda ut än för en annan statlig anställd.
Av de fem juristdomarna sa alltså en upp sig, en fick avsked, en har avlidit och två är kvar och dömer. Domaren som dömdes för sexuellt ofredande och en annan domare som dömts för brott två gånger. En gång för försök till våld mot tjänsteman och sedan några år senare för att han vid entrén till sin domstol blev påkommen med att bära kniv. Kan förtroendet finnas kvar hos juristdomare som begår brott? Man anser ju inte att en nämndeman som till exempel brutit mot knivlagen är lämplig. Emma Regner, chefsrådman på Malmö tingsrätt.
Vi har ett system där man anställs med fullmakt. Jag tror att vi måste ha starka domare för att värna domstolarnas oberoende och självständighet. Det är liksom grundläggande i en rättsstat och en demokrati. Och vi har ju sett runt om i världen att det finns länder där man faktiskt har urholkat hela rättsstaten genom att ge sig på domarna.
Men kan man komma tillbaka och själv döma igen om man är dömd för sexuellt ofredande till exempel?
Alltså det beror på vad du menar med kan. Om du menar lagligt så kan
bör
man.
Man.
Ja, bör, ja. Jag tror att vi måste ha en väldigt stark grundlagsskyddad anställningstrygghet. Så att man inte kan bli entledigad för alla brott. Så att jag tycker det är helt rätt att personen inte är entledigad. Sen kanske det kan man absolut diskutera det lämpliga i att personen överhuvudtaget dömer. Men framförallt i vilka mål, tänker jag. För att där kanske man kan döma i ett skattemål möjligtvis eller ett miljömål. Men självklart inte i sexualbrott. För det kan jag stå för, att det tycker jag är olämpligt.
Tidigare i den här serien berättade vi om en hovrättsnämndeman från Centerpartiet som fick fängelse i 2 år för våldtäkt och sexuellt ofredande. Efter intervjun ringer han tillbaka. Han har mer att berätta.
En sak som jag tycker är ganska viktig i sammanhanget och det var ju att när jag blev dömd så jag var ju aldrig frihetsberövad. Jag var inte häktad som lagstiftningen säger att man ska vara.
Han säger att åklagaren sagt att det var för att han var äldre och inte rymningsbenägen. Sen fortsätter han att berätta om mötet med frivården som han hade inför rättegången.
Folk känner ju varandra, va? Och jag har ju bara en känsla utav att någon har påverkat den situationen jag fick på anstalt. Jag inbillar mig att hovrättens, alltså mina kompisar, sa till dem att nej, i det här fallet så behövs det ingenting. För de fick ju inte döma mig, för det är ju jäv. Han behöver inte ha någon behandling. Han behöver inte ha några program. Han behöver inte ha någonting. Och det känns lite som att det kan finnas någonting i det. För att personalen...
Men det är också lite fel också, om de i sin roll som domare hjälper dig, så att säga.
Absolut. Ja. Absolut.
Chefen för den aktuella hovrätten säger till Kaliber att hon inte kan tala för nämndemännens kompisrelationer. De har hon inte inflytande över. Men att någon juristdomare skulle agerat så som hovrättsnämndemannen påstår låter jättemärkligt. Så gör man inte som domare. Och även den aktuella frivården säger att det inte kan gå till så. Men det kan stämma att vissa slipper gå behandlingsprogrammet. Men vår hovrättsnämndeman håller fast vid sin övertygelse och berättar att de andra intagna reagerade när han avtjänade sitt fängelsestraff.
Grabbarna, de tyckte att jag åkte på en räkmacka. Mm. Ingen var utan någon form av behandling. Mm. Och när man pratade med dem så då sa jag, jaha, du åker på någon jävla bananskal du. Eller någon räkmacka eller vad de tyckte då. Mm. Mina nämndemanskompisar, mina domare, jag menar, jag är ju personligt bekant med domare som är från min egen stad och vi jobbar ju under ett antal år med förtroende och annat och fick ett kompisliknande förhållande.
Du tror i alla fall då att dina kompisar, domare och nämndemän på hovrätten har hjälpt dig på något sätt och liksom pratat med frivården? Så att,
inte hjälpt, utan de har insett att det här står inte rätt till.
Men så får de väl inte göra?
Nej, det är klart de inte får.
Varje mål är unikt med ett otal parametrar att ta hänsyn till. Allt kokar ner till ordet förtroende. Finns förtroendet för en rättvis dom kvar när den som dömer själv begår brott? Och finns förtroendet att den juristdomare och den nämndeman som har begått brott döms rättvist utan jäv eller andra förmåner? Vår granskning visar att allvarliga brott begås både av nämndemän och juristdomare. Flera av dem har dömt i mål som liknar deras egen brottslighet, men nästan alla dömda vi pratar med säger att de själva kunnat vara objektiva och att man kan lita på att de dömer rättvist och riktigt. Men just i deras eget fall, där de själva dömdes för brott, blev domen inte riktigt rättvis.
Du har lyssnat på tredje delen av Med makt att döma. En granskande serie i 3 delar av produktionsbolaget Imperiet Media för P1 Kaliber. Reportrar Sofia Diobridis och Josefin Freje. Slutmix Emil Drugge, producent på Kaliber Annika H. Eriksson.